بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Vi tänkte idag läsa några hadither från Sahih at-Targhib wa at-Tarhib av Sheikh al-Albani, där vi kommer att gå igenom kapitlet om sadaqa, uppmuntran i att ge sadaqa, almosa. Även om det skulle vara någonting lite. No. Och den som ger sadaqa med någonting han inte tycker om. Det är rubriken. Och som ni känner till så befinner vi oss i månaden av Ramadan. Och Anas ibn Malik beskrev profeten sallallahu alaihi wasallam som den mest generösa av människor. Ajwad innas. Och att han var mest generös i Ramadan, då Jibril kom till honom varje natt och studerade Koranen. Då var han mer generös än den bärande vinden som för med sig gott. Så det är mycket rekommenderat att muslimen är generös alltid, men speciellt i Ramadan. Och på arabiska så heter det el-jud, att vara generös, eller el-karam, två synonymer. Men jud är mer specifikt för att vara generös med att dela med sig. Och karam kan ha en bredare betydelse. Men det är synonymer som tyder på samma sak. Och det är en väldigt viktig egenskap i islam, att man ska vara generös. Och vi har ju i profeten Muhammad alaihissalam ett gott exempel. Han beskrevs av sahaba som att han aldrig svarade nej när någon kom och tiggde. När någon kom och frågade om någonting så svarade han aldrig nej. Alltså under hela sitt liv. Det kom många tiggare. Många folk som bad om saker. Men han sa aldrig nej. Gå. Och så vidare. Utan han gav om han hade. Om han inte hade gjorde han dua för personen. Eller tog personen till någon som kunde hjälpa honom. Men han sa aldrig nej. Jag har så lite. Han gav det han hade och det han kunde. Sallallahu alaihi wasallam. Och han beskrevs också som en man som gav utan att frukta fattigdom. En gång så kom det en beduin och tiggde. Och de hade, tror det var krigsbyte. Så han gav honom så mycket får eller mycket lamm att det var en hel dal kan man säga, mellan två berg. Så många. Han sa ta. Så mannen gick tillbaka till sitt folk och så sa han: tro på Mohammed. Han ger utan att frukta fattigdom. Tro på Mohammed, följ honom, alltså hans religion. För han ger som en person som inte är rädd för att bli fattig. Så denna givmildhet ledde också folk till islam. Han gav så generöst att folk såg att han var en uppriktig person som inte sökte att bli rik i det här livet, utan sökte att dela med sig och gynna andra människor. Och han sa också till andra folk som kom och tiggde av honom, men han hade ingenting. Och han sa att om man skulle ha lika mycket som träden i denna dal så skulle ni få allting. Och han sa sen att thumma, sen kommer ni inte finna mig. Ni kommer aldrig finna mig snål, lugnaktig eller feg. Och den hadith finns i Bukhari. Ni kommer aldrig finna mig snål. Aldrig kommer jag vara snål. Eller lugnaktig eller feg. Sallallahu alaihi wasallam. Och han beskrevs också som den mest modiga av människor. Och eller amin, den mest ärliga av människor. Det är mycket goda, höga karaktärer. Att vara generös, ärlig och modig. Och profeten alaihissalam brukade söka skydd från snålhet. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Och shuh, också en slags girighet och snålhet. Det här är onda och dåliga egenskaper som finns hos hycklarna. Och som finns hos judarna. Som muslim ska akta sig för och söka skydd ifrån. Och kämpa emot. Även om man inte är uppvuxen med att vara generös så ska man försöka och kämpa så gott man kan. Att dela med sig till andra. Och Ibn al-Qayyim nämner i Madarij al-Salikin att generositet inte bara är med pengar. Utan han nämner 10 stycken saker. Att en person kan vara generös med sitt liv. En person kan vara generös med sin kunskap. Och han säger att det här är bättre än att vara generös med pengar. Eller det är högre. att dela med sig av sin kunskap. För folk är i större behov av kunskap än vad de är av pengar. Att man kan vara generös med sin status. Man kanske går och medlar för en person. Går i gode för en person som behöver hjälp och så vidare. Man ska också vara generös mot sin egen kropp. Genom att göra det som gynnar kroppen. Och som det har nämnts i en hadith, att varje dag där solen går upp så ska människan ge sadaqa till sin kropp, sina kroppsdelar, de här 360 benen. Genom att göra goda gärningar. Och så nämnde han exempel på att hjälpa fattiga, bära någon saker upp på hans djur, att le mot en person och så vidare. Allt det här är sadaqa mot sig själv. Så det är också en slags sadaqa. Och att man är generös med god karaktär är också en sadaqa. Man delar med sig och man hjälper folk och man är snäll, överser och så vidare. Och personen som är generös får inte bara belöning i nästa liv utan får också belöning i det här livet. Han blir omtyckt och älskad av människor. Eller hur? Han har få fiender. Få personer som avundas honom. Och han nämns alltid med gott bland folk. Eller hur? Den som är generös. Och som Mujahid sa, att en person som skänker hur mycket det än må vara kommer aldrig att ångra sig. Du kan inte ångra dig om du skänker i rätt syfte till behövande människor. För nyttan och belöningen finns kvar i nästa liv. Vi tänkte börja med första hadithen som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som ger så mycket sadaqa, och ni förstår alla ordet sadaqa, in almosa, det man skänker till fattiga, och det här är inte zakat. Zakat är det man måste ge om man har pengar som man har haft ett år sparat. Det här är frivilligt, sadaqa. Det är det vi talar om. Dagens lektion handlar inte om zakat, det handlar om sadaqa. Zakat måste man ge. Utan det här är frivillig. Att hjälpa fattiga människor. Här så sa profeten alaihissalam att den som ger sadaqa som motsvarar en daddel, tömmer, från det goda han äger. För Allah accepterar endast det goda. Allah kommer att ta emot det med sin högra hand. Och sen kommer han att låta det växa hos honom. Precis som ni låter ett föl, eller ett föl växa upp. Alltså ett kamelföl eller hästföl eller någonting. Tills det att det blir lika stort som berget av Uhud. Inni Allah kommer ta emot denna sadaqa. Även om det är så lite som en daddel, en tämmer. Kommer Allah ta emot den med höger handen och låta den växa. Den mångdubblas. Tills det att den blir lika stor som ett berg. Och en annan hadith som berget av Uhud. Och de som har varit i Medina, mashallah, har sett berget av Uhud. Vad är det? 6 kilometer långt. Och otroligt högt. Jag tror mer än 100 meter högt. Det är över marken, sen under marken. Det här är en daddel. Växer oss Allah i belöning. Tills det blir så mycket på domedagen. Som ett berg av Uhud, av hasanat. Så här lär vi oss att en person ska vara generös och han ska dela med sig. Och man ska inte heller se ner på en god gärning. Tänk att det är en daddel, det är ingenting. En krona, en tia. Allting är värt någonting för de fattiga. Och han nämnde också en viktig sak, att det som man ger ska vara någonting som är gott. Tayyib. Det ska vara halal. Man kan inte ge sadaqa med någonting som är haram. Man kan inte ge sadaqa med stulna pengar. De är inte ens dina. Hur kan du få belöning för att skänka någonting som tillhör någon annan? Du är skyldig att ge det tillbaka till personen som äger det. Det finns ingen belöning i det. Eller ränta, det är inte dina pengar heller. Du förtjänar inte dessa pengar. Du har inte rätt att ta dessa pengar. Så man får ingen belöning för haram pengar. Utan belöning är i det som är halal. Och som ni har gått igenom tidigare i hadithen, att Allah är god och accepterar endast det som är gott. Eller ren och accepterar endast det som är rent. Det är halal. Det är det som går upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som är haram och smutsigt stannar kvar. Och det får man ingen belöning för. Och Allah ta'ala säger också i Koranen: anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Att skänk från det goda som vi har gett er, eller det rena vi har gett er. Och Allah säger också gällande ränta, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah utplånar ränta, men ger eller gör allmosan fruktbara. Allah utplånar ränta. Det finns inget gott i ränta. Den ökar inte. En person som tar ränta och lever på ränta kommer inte att få någon välsignelse i sina pengar. Eller kanske till och med förlora alla sina pengar. Till skillnad från den som ger sadaqa. Det är det som växer. Yarbu. Det växer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så tänk på det. Om man skänker så skänker man det som är gott och det som är halal. Och från det bästa man har. Man skänker inte mat som man var på väg att slänga för den var så gammal. Eller någon i behov av kläder, du skänker trasiga kläder som du ville slänga. Eller, skänk från det goda och det rena som du har. Det berättas också här från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sadaqa minskar inte någons egendom. "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." En person som överser och förlåter kommer bara att öka i ära och status. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Och det finns ingen som ödmjukar sig för Allah förutom att Allah kommer att höja upp honom. Och denna hadith finns i Muslim och Tirmidhi. Och det här är egentligen totala motsatsen till vad människan tänker. Om jag ger blir jag fattig. Och det här är från shaitan också. Ash-shaitan ya'idukum al-faqr. Shaitan skrämmer människan med fattigdom. Alltid. Om du ger, du har lite kvar, du kommer inte ha råd. Och så vidare. Shaitan skrämmer människan. Men det är motsatsen. Om du ger så får du tillbaka. Det minskar inte dina pengar. Utan det ökar dina pengar. Och Ibn Uthaymin nämnde på två sätt. Antingen att Allah öppnar dörrar till försörjning som du aldrig kunnat tänka dig. Alltså det kommer pengar. Eller att de pengar du har kvar blir välsignade. Att de räcker länge. De räcker till mycket. Och så vidare. Och det finns ju folk som kanske är snåla. Och inte vill ge och skänka och betala zakat och så vidare. Men Allah straffar dem med att de inte får någon baraka i sina pengar. De kanske får en fru som är slösaktig. Ett barn som är slösaktigt. Eller hur? Personer kanske får sjukdomar som kostar miljoner att bota. Och så vidare. Böter, straffavgifter och så vidare. Allah och alla. Men den som ger, han får. Och sadaqa minskar inte från ens egendom. Och samma sak om man har blivit förtryckt. Någon har gjort dhulm mot dig. Förtryckt dig. Din ära, din heder, din egendom och så vidare. Då kanske man tänker, om jag förlåter personen. Jag överser hans förtryck. Så kommer jag att framstå som en låg person. Eller hur? Tuntig. Nej, det är motsatsen. Om du förlåter och överser för Allahs skull. Så kommer du att bli omtyckt. Och du kommer att få status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak om man ödmjukar sig för Allah. Så kommer man att höjas upp. Och det här är också motsatsen till vad många tänker. Att hur får man hög status? Jo, genom att spela cool. Att vara högmodig. Tro sig bättre än andra. Eller hur? Förtrycka andra. Men wallahi, det höjer ingen människa. Det sänker bara folk. Det som höjer folk i nivåer är att ödmjuka sig inför Allah och inför människor. För Allahs skull. Som Ibn Uthaymin också säger. Han säger att ödmjuka sig inför Allah genom att lyda honom. Att dyrka Allah och inte synda. Det finns ju de som är högmodiga och inte vill lyda Allah. Ska jag sätta min panna i marken? Ska jag ge för mina pengar? Ska jag? Det här är högmod. De är låga människor. Och samma sak bland folket. Allah har beordrat oss att vara ödmjuka. Mot muslimerna. Inte tro sig för mer och bättre än andra människor. Så när man ödmjukar sig för sina bröder. Så höjs man upp i nivåer. Och ni vet alla. Vem av er tycker om högmodiga människor? Ha? De som tror att de är bättre än andra och trycker ner andra och förnedrar folk. Är det omtyckta människor? Det är de mest hatade folk, eller hur? Så kärlek vinner man genom att ödmjuka sig för folk. I nästa hadith, som är hadith Aisha radiyallahu anha, så finner vi att de slaktade ett lamm. Alltså profetens familj slaktade ett lamm, sallallahu alaihi wasallam. Och när han kom hem så sa han: vad finns kvar av lammet? Vad finns kvar av lammet? Och då så sa Aisha: vi har bara kvar axeln, eller ketif. Den här framdelen är det enda som finns kvar på lammet. Alltså resten har vi gett bort till fattiga. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: nej, vi har kvar allt förutom axeln. Ja. Förstod ni? Hon skänkte allting förutom framdelen. Logiskt sett är det de har kvar. Och han sa: vad har vi kvar? Då sa hon axeln. Han sa: nej, vi har kvar allting förutom axeln. Yani, det vi skänker, det är det som finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det vi äter, det försvinner. Eller hur? Och det här bevisar också hur generösa hans familj var. Utan att hennes visste om det så gav de bort nästan hela lammet till fattiga. Subhanallah. Det nämns också här en hadith som är hadith berättad av Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tala med honom. Utan någon tarjuman, utan någon som är mellan er och Allah. Allah kommer att tala direkt till er. Personen kommer att kolla på sin högra sida och kommer endast att se hans gärningar. Han kommer kolla på sin vänstra sida och endast se sina gärningar. Och han kommer att kolla framför sig och han kommer endast att se elden. Och så sa profeten: fattaqun nar walau bi shaqqi tamra. Frukta elden om det så är med en halv daddel. Alltså försök att rädda er från elden om det så är genom att skänka en halv daddel. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här förstår vi att Allah Ta'ala kommer att tala till folket på domedagen direkt. Men det är också en annan fråga: kommer han bara tala till muslimer eller också icke-muslimer? Och här säger Sheikh Al-Bani att Zahir al-Khitab, att han, profeten här, talade till sahaba. Han kommer tala till er. Och det omfattar då alla troende. Det är de han kommer att tala till. De troende kommer alla tilltala direkt. Och personen kommer endast att se sina gärningar till höger och vänster. Och här säger också Sheikh Al-Bani att när en person står till svars för någonting och han står i en trängd situation, vad gör människan för någonting? Han börjar kolla till höger och vänster, eller hur? Vad ska han göra? Eller finns det någonstans att fly till höger eller vänster? Men där ser han bara sina gärningar. Och framför sig ser han bara elden. Och då är frågan: kommer de här gärningarna som han ser att rädda honom från elden? Och här sa han då: frukta elden. Rädda era ansikten från elden om det så är med en halv daddel. Så här lär vi oss att man ska aldrig se ner på en god gärning. Det kan vara just den här daddeln som får dig att gå in i paradiset. Man vet inte. Eller hur? Skänk det som man har och inshallah man får stor belöning hos Allah. Som vi sa, det blir... växer oss Allah tills det blir som ett berg av belöning på domedagen. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءَ. Som profeten sa, alaihissalam, att se aldrig ner på en god gärning. Även om det är att du ska le mot din bror. Det är sadaqa. Så skänk. Om det så är 10 kronor, 1 krona, man ska skänka. Och inshallah det kommer att gynna på domedagen. Den dagen då man är i behov av varenda minsta hasanat. Sen nämns också hadith Jabir radiyallahu anhu. Där han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga till Ka'b ibn Ujra. Han sa, ja Ka'b ibn Ujra, as-salatu qurbanun. Att be är ett sätt att närma sig Allah. Was-siyamu junnatun. Och att fasta är en sköld. Det här gick vi igenom. En sköld mot elden och en sköld mot synder. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Och sadaqa sudda bort eller släcker synder så som vatten släcker eld. Sadaqa ta bort synder eller släcker synder. Och det här tyder också på att synder är varma. Alltså de är från elden och leder till elden. Sadaqa släcker synderna, sudda bort synderna. Så om en person har syndat och sen skänker pengar så kommer det inshallah att sudda bort de synder han har gjort. Och så sa också profeten alaihissalatu wassalam i en liknande hadith. Han sa, innahu la yadkhulul janna lahmun wa damun nabata ala suhtin an-naru awla bihi. En person kommer inte att gå in i paradiset. Den personen vars kött och blod är, vad kan man säga, närt, så har vuxit på suht, på haram. Utan han är mer berättigad, eller hans kött och blod är mer berättigat till elden. En person som har livnärt sig på haram, hans kropp, hans blod och kött förtjänar inte paradiset. Utan han förtjänar mer att gå till elden. Och den här hadith säger Sheikhen i Sahih al-Ghairihi. Och det bevisar faran i att äta haram. Inte bara äta gris, utan äta haram. Saker man har köpt från stulna pengar. Saker man har köpt från knarkpengar. Alkoholpengar. Pengar man har lurat till sig. Och så vidare. Allt det här är harampengar. Och det man köper från det är haram. Så det är väldigt, väldigt farligt att livnära sig på haram. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Som är från Abi Kabsha Al-Anmari radiyallahu anhu. Där han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, det finns tre saker som jag svär på. Uhaddithukum hadithan fahfadhuhu. Jag kommer berätta någonting för er, så memorera denna sak. Han sa, manaqasa malun malu abdin min sadaqa. En persons pengar kommer inte minska från sadaqa. Och en person som förtrycks och sen är tålmodig kommer bara att öka i ära. Allah kommer öka honom i ära. Och en person som börjar tigga kommer Allah att öppna dörren till fattigdom för. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابْ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابْ فَقْرٍ. Om en person börjar eller öppnar dörren till tiggeri, så kommer Allah öppna dörren till fattigdom för honom. Det är inte rekommenderat att tigga, utan en person ska ha ära och försöka försörja sig själv. Och man yastaghni yughnihi Allah, som profeten sa, den som är själv tillräcklig kommer Allah att ge tillräckligt. Man ska inte tigga, utan man ska försöka be Allah om det man behöver. Och sen så sa han, jag kommer berätta för någonting för er som ni ska lära er. Han sa, dunya är för fyra personer, eller folk i det här livet kan delas upp till fyra kategorier. Den första är en person som Allah, abdun, en slav som Allah gav pengar och kunskap. Han fruktar Allah med den kunskapen han har. Och han håller familjebanden med de pengar han har, alltså han delar med sig. Och han vet hans skyldigheter gällande det han har. Han känner till hans skyldigheter. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَاسِلِ. Denna människa ifrån de bästa av människor. Den andra, det här var den första, han har pengar och kunskap. Han delar med sig av sina pengar och delar med sig av sin kunskap. Och baserar sin ekonomi på sin kunskap, alltså sin islamiska kunskap. Han vet vad han ska göra med pengar. Det här är den bästa av folk. Sen en person som Allah gav kunskap men gav honom inte pengar. Och denna person, han har en uppriktig avsikt. Och han säger, om jag skulle ha lika mycket pengar som denna person, då skulle jag dela med sig. Jag skulle göra samma sak med den personen, jag skulle skänka till fattiga. Och då så sa profeten, han belönas efter sin avsikt. De har lika mycket belöning. Ja. Han har inga pengar, men han önskar att han hade så han kunde ge till fattiga. Och han är uppriktig, han skulle göra det. Hans belöning är lika mycket som den som gav till fattiga. Och sen kommer den tredje. Han sa, wa abd razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman yatakhabbat fi malihi bi ghayri ilm wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasil fihi rahimahu wa la ya'lam lillahi fihi haqqan. En person som Allah gav pengar, men han gav honom ingen kunskap, och han gör fel med sina pengar utan kunskap, och han fruktar inte Allah med sina pengar, och han håller inte familjebanden med sina pengar, och han vet inte heller Allahs rättigheter eller sina skyldigheter med dessa pengar. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Denna är från de värsta av människor. Han har ingen kunskap och han spenderar pengar på haram. Och bryr sig inte om hans skyldigheter. Han är från de värsta av människor. Och den fjärde, Abdun, en person som Allah inte gav pengar. Och han gav honom inte heller kunskap. Och han säger, om jag skulle ha lika mycket pengar som han, som slösar på haram, då skulle jag göra likadant som honom. Alltså jag önskar att jag också kunde ha pengar och slösa på haram. فَهُوَ بِنِيَتِهِ. Han döms efter hans avsikt. فَوِزْرَهُمَا سَوَا. De är lika i synd. Och den här hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Så fyra människor. Den bästa, den som har kunskap och pengar. Och han styr sin ekonomi med sin islamiska kunskap. Och spenderar fisabilillah. Han är den bästa av folk. Sen den som Allah har gett kunskap men inte har pengar. Men han vill betala till fattiga om han hade pengar. Han får lika mycket belöning som den första. Sen kommer två dåliga människor. Den som inte har kunskap men har pengar. Och spenderar på haram. Och inte bryr sig om hans skyldigheter. Och sen den som varken har pengar eller kunskap. Och önskar att han vore som den som syndar med sina pengar. De är lika i synd. Så om man är rik, spendera fisabilillah. Om du inte är rik, önska att du, om du hade pengar, att du skulle göra som dessa rika människor. Så inshallah får ni också denna stora belöning. Abi Huraira nämner också en väldigt fin hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, alltså här berättar profeten om en man. Och han sa, det var en man som sa, jag ska betala sadaqa. Jag ska ge till någon fattig. Så han gick ut med sin sadaqa, sina pengar eller vad det var, och gav dem till en tjuv. Han gav pengar till en tjuv, Sarek. Och på morgonen så började folk att tala att i natt så gav man pengar till en tjuv. Så ryktet gick. Så var konstigt, varför har man skänkt pengar till en tjuv för? Och då så sa mannen när han hörde ryktet, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Jag tackar dig Allah för att jag fick ge pengar till en tjuv. Och så sa han, jag ska ge sadaqa igen. Så han gick ut och gav sadaqa till en prostituerad kvinna, Zania. Han gav henne pengar, sadaqa. Och på morgonen så började folk att tala igen. Att i natt så gav man pengar till en prostituerad. Man skänkte pengar till en prostituerad. Och han sa, Allahumma lakal hamd, att jag fick ge pengar till denna kvinna. Och så sa han, jag ska ge sadaqa. Han svor igen, jag ska ge sadaqa. Så han gick ut och gav sadaqa till en rik person. Okej? Okay? Och på morgonen började folk återigen att tala att i natt så gav man pengar, sadaqa, till en rik person. Alltså jättekonstigt. Vad är det han gör för något? Och han sa, alhamdulillah, att jag fick ge pengar till en tjuv, en zania och en rik person. Fa'utiya faqil lahu. Man hämtade mannen och man sa till honom, vad gäller att du gav pengar till en tjuv, så kanske det händer att han kommer att sluta stjäla. Yasta'fif. Han kommer att klara sig med de pengar han har fått och sluta stjäla. Han kommer inte vara behov av att stjäla. Och vad gäller zania, den prostituerade kvinnan, så kanske hon också kommer att klara sig och sluta sälja sig själv. Och vad gäller den rike mannen, så kanske han kommer att få en tankeställare och börja spendera från det som Allah har gett honom. Ja? Och denna hadith finns i Bukhari. Och det nämndes också en annan hadith. Vad gäller din sadaqa, så har den accepterats. Din sadaqa är accepterad. Alltså belöningen. Alltså den är fast. Du kommer få belöning för detta. Det är också, ibland man tänker bara man ger till fattiga, eller hur? Men man kanske också ger till folk som behöver och så vidare. Sheikhen nämner också en hadith från Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Kullu mri'in fi dhil sadaqatihi hatta yuqdi aw yuqda bayna an-nas." Varje person, alltså, kommer på domedagen att stå i skuggan av sin sadaqa tills det att man har dömt mellan folk. Här lär vi oss att sadaqa ger personen skugga på domedagen. Alltså belöningen för din sadaqa kommer att vara en skugga på domedagen. Och ni vet ju alla, på domedagen finns det ingen skugga, utan solen kommer nära. Och den enda skuggan är under Allahs tron, eller under sin sadaqa, eller under den Koran som man kunde, och så vidare. Vissa goda gärningar. Så man är i starkt behov av att skänka pengar för att få denna skugga på domedagen. Och sen så nämns det att Yazid, han sa: "Kan Abu Marthad, en av salaf, la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi shay." Denna man från salaf, som hette Abu Marthad och kallades för Abu Khair, varenda dag brukade han skänka någonting till fattiga. Walau ka'ka, även om det var en brödbit, eller basala, även om det var en lök. Ja? Varje dag han ville skänka någonting. Och det nämns också att den här mannen, han var den första personen som typ, han var i Egypten, som gick till moskén. Och de sa varenda gång han gick in i moskén, så hade han någonting i kläderna. Förr i tiden man kunde bevara saker i sin kum, alltså sin ärm. Han hade alltid någonting där som han ville skänka till fattiga. Ibland pengar, ibland bröd, ibland vete eller säd. Till och med att han ibland bar på en lök. Och jag sa till honom: "Ya Abul Khair, de här sakerna kommer att göra att dina kläder luktar äckligt." Alltså lök och mat och sånt. Och då så sa den här mannen: "Amma inni lam ajid fil bayt shay'an atasaddaq bihi ghayra." Jag fann ingenting annat att skänka förutom denna, alltså den här löken. Det var det enda jag fann i mitt hus som jag kunde skänka till någon fattig. Och jag har hört en man från profetens sahaba sallallahu alaihi wasallam, att Rasulullah alaihi salatu wasallam sa att varje person kommer på domedagen stå under skuggan av sin sadaqa. Den här mannen var så mån om att implementera den här hadithen att han varje dag ville skänka någonting. Och till och med vi förstår den här berättelse att han, det kom vissa dagar då han inte hade någonting förutom en lök som han gav till fattiga. Det sista han hade skänkte han till fattiga. Så kolla upp på hur måna de var om att implementera hadither och att ge till fattiga för att få denna belöning. Och de berättar också i en liknande berättelse från samma sahabi att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna sadaqata la tutfi'u an ahliha har al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'min yawm al-qiyamah fi dhil sadaqatihi." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att sannoliken så kommer sadaqa, en persons sadaqa, kommer att ta bort gravens värme från hans familj. Yani straffet i graven underlättas och tas bort genom den sadaqa som man skänker i det här livet. Och så sa han att varje troende kommer på domedagen att stå under skuggan av sin sadaqa. Så två belöningar i graven, så tar det bort värmen från straffet, och också på domedagen så får man den här skuggan under sin sadaqa som man har skänkt. Det finns mycket, mycket belöning i att skänka pengar till fattiga. Och vi tänkte nämna någon berättelse från salaf, hur generösa de var. Det är bara något exempel. Det har berättats från Nafi som var tjänare bekänt till Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, att Ibn Umar en dag ville, han var sugen på att äta fisk. Okej? Så jag gick och köpte en fisk till honom som jag tillagade. Jag grillade den här fisken. Och när jag la fram den framför honom så kom en tiggare och knackade på dörren. Precis när han skulle börja äta. Så Ibn Umar gav bort den. Han sa, ge den hela utan att ens smaka på den. Faqalu nu'tihi khayran min thamaniha fa'aba. Och då så sa Nafi, men vi kan istället ge honom pengar som är bättre än fisken. Han sa nej, han ska ha fisken. Och det här kommer vi tala om på tisdag kanske, men att en del av iman är att skänka från de saker som man älskar. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah säger i surat Al Imran, ni kommer inte nå framhet tills det att ni skänker från de saker ni håller kärt. Inte bara ni skänker, utan från de saker ni håller kärt. Och här, han längtade efter fisken, den blev tillagad, den serverades. Vad kan man mer kärt? Och sen ge bort den. Så han kämpade emot sitt ego. Det här kanske låter lätt, men det är inte så lätt som det låter. Och en liknande berättelse, där berättar Nafi att Ibn Umar ville ha vindruvor då han var sjuk. Så jag gick och köpte en klase vindruvor för en dirham. Och när jag gick och gav dem till honom så kom en tiggare på dörren och knackade på. Och då så sa Ibn Umar, ge honom allting. Och då så sa jag till honom, smaka. Och här är skillnad, här kan du smaka någon vindruva. Han sa, la, ge honom allting. Radiallahu anhu. Vi ska nämna en sista berättelse, sen avrundar vi inshallah. Det fanns en man från Salaf som hette Ibrahim ibn Bashar. Och han sa, jag gick med Ibrahim ibn Adham. En stor imam från Salaf, Ibrahim ibn Adham. Och vi gick i en stad som hette Tarabolis. Kallar han det Tripoli. Eller hur? Tarabolis i Libyen. Så dessa två från Salaf gick i staden. Och de sa, vi hade med oss, eller han sa, jag hade med mig två bröd. Och det var det enda vi hade. Och varje gång en tiggare kom så sa Ibrahim ibn Adham till mig, ge honom. Falabithu. Så jag var återhållsam, jag gav inte. Och han sa, vad är det med dig? Ge. Så jag gav brödet. Och jag blev väldigt förvånad. Alltså vi gav det sista vi hade för att själva överleva. Gav jag bort. Och då så sa Ibrahim mycket fina ord. Han sa, ya Abel Ishaq, innaka talqi gadan ma lam talqihi qatt. Imorgon kommer du att uppleva någonting som du aldrig kommer att uppleva. Jag sa på domedagen. Du kommer möta någonting som du aldrig tidigare har mött. Wa'alam annaka talqa ma salafta wa la talqa ma khalafta. Vet att du kommer möta det du har investerat, inte det du har spenderat. Det är det som kommer stå där och gynna dig på domedagen. Det du har investerat, inte det du har spenderat. Famahid li nafsika. Så förbered för dig själv. För du vet inte när Allahs beordring kommer att överraska dig. Och så sa denna man från Salaf att han fick mig att gråta med det han sa. Och han fick mig att inse hur lite det här livet är värt. Men det är nästa liv som är det riktiga och det viktiga livet. Så det här är väldigt fina ord. Att du kommer att möta, du kommer att finna på domedagen det du har spenderat, det du har gett för Allahs skull. Inte det du har slösat. Det finns inte kvar, utan det som finns kvar hos Allah är det man har gett för hans skull. Så här, Salaf gav utan att vara rädda för fattigdom. De skänkte fi sabilillah utan att vara rädda för fattigdom. Och det här tyder också på att personen har stark tillförlit till Allah Azza wa Jal. Eller hur? Då han vet att om jag ger, Allah kommer ge mig mera tillbaka. Som profeten sa alayhi salatu wasalam, att Allah sa, anfiq ya ibn adam yunfaq alayk, och kama qal, att Allah säger, människa skänk och jag ska ge till dig. Om du ger, Allah har lovat att han ska ge dig tillbaka. Och det här är någonting som är mushahad, någonting som är bevittnat. Så man vet att när man skänker så får man tillbaka. Eller hur? Ibland man har haft någonting som man verkligen behöver, men man ger det för Allahs skull. Och helt konstigt, på något sätt du får tillbaka samma sak dagen efter eller veckan efter. Det kanske har hänt många av er. Men om man är i behov, skänk, och Allah kommer att ge tillbaka. Det är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Så salaf trodde på detta. De visste att det här är sant. Vi ger, vi får tillbaka. Är det inte detta liv så är det nästa liv. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och vi tänkte också